Eleanor Gustafsson heter jag. Jag var tidigare pastor i Ryttargårdskyrkan. Tänker jag ska säga det nu när vi har en konfirmandgrupp här som är med både konfirmander från Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkan. Innan jobbar jag där. Nu är jag lite vikarie här på 15% i Johanneskyrkan. Men annars är jag ju då församlingsplanterare. Håller på att plantera och starta upp en ny församling i Berga i Linköping. Och det är en församlingsplantering som både Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan står bakom. Är moderförsamling för. Mm. Hörs det bra? Ja. Mm. Vi är inne i en predikoserie om bön. Det här är upplägget. Bara en massa predikningar på V, förutom nästa söndag då, där det är palmsöndag. Då temat är Hosianna. Och nu har vi kommit till ordet vädjan. Och det är en predikan som kommer handla om vår förbön. Inte den personliga förbönen som vi har i slutet av gudstjänsten när vi lägger händerna på varandra och ber för varandra, utan när vi ber för olika bönämnen, antingen enskilt eller som grupp. Den typen av bön. Jag har inte barn själv. Jag är inte gift, jag är inte barn. Har inte barn. Men jag kan tänka mig att i de hem där det finns barn så pågår det väldigt mycket vädjan. Snälla, snälla, snälla mamma. Eller snälla, snälla pappa, kan jag inte få. Det var jag associerad till ordet vädjan. Och då är frågan, är det så bön, är det bön handlar om, att tjata på Gud liksom? Snälla, snälla Gud, kan du inte fixa det här? Jag vet inte om några av er var här för några veckor sedan när Lars Öberg predikade utifrån väntan. Och då talade han om skillnaden mellan bön och magi. Han sa att magi, då använder man sig av trollformar. Man liksom försöker kontrollera tillvaron genom att uttala en viss ramsa. Att magi handlar om att kontrollera tillvaron och få som man vill. Och bön är inga trollformer på det sättet. Han jämförde också med teknologi. Att teknologi handlar också om att få makt över någonting. Han nämnde programmering. Han nämnde också att man trycker på en knapp på en bankomat. Liksom. Trycker jag på rätt knapp, sätta in rätt programmering, så blir det som jag vill. Och bön är inte på det sättet. Och så sa han bland annat så här, det här är ett citat från hans predikan: Gud är ingen naturresurs eller opersonlig kraft som vi kan utnyttja. Den heliga ande är inte som The Force i Star Wars. Den Gud som beskrivs i Bibeln är en personlig Gud. Och det gör bön till något helt annat än manipulerande hokus pokus. Men inget hokus pokus kan kontrollera Gud. Och sen hänvisar han till C.S. Lewis som menar att Gud är som lejonet i Aslan, ni vet, Narnia. Och att Gud är inget tamt lejon som vi kan liksom få till att göra vad vi vill. Utan Gud är ett vilt lejon som handlar utifrån sin vilja. Han gör bara sånt som han själv vill göra. Och då är frågan, men går det att få Gud att ändra sig? Gud gör bara sånt som han vill, men går det att få Gud att ändra sig? Kan han ändra sig? Är det värt att säga liksom, snälla, snälla Gud, kan jag inte få? Kan du inte ändra dig? Alltså, går det att tjata på Gud för att få honom att ändra sig? Jag slog upp ordet vädjan i en vanlig svensk ordbok. Då stod det så här: söka påverka eller försöka påverka genom att hänvisa till någons känslor eller dylikt. Bönfalla eller hänvända sig till avgörande, alltså en juridisk term förr i tiden. Eller överklagandom. Om nu Gud är en person, för det var ju det som Lars Öberg slog fast i sin predikan, Gud är en person. Kan man då försöka påverka honom genom att hänvisa till hans känslor? Går det liksom att få Gud att ändra sig? Och då tänkte jag att vi skulle kolla på en rad olika bibeltexter. Och den första och många av de här bibelberättelserna som jag kommer berätta om här och hänvisa till finns den här bibelläsningsplanen för fastan som vi är inne i nu. Så de finns, de referenserna där. Och den första berättelsen jag vill att vi tittar på för att fundera på den här frågan, går det att få Gud att ändra sig? Liksom, handlar bön om att tjata? Så första Mosebok 18. Jag har ägnat otroligt mycket tid för att googla fram bra bilder. Och till slut bara gav jag upp var den bästa hitta. På Abraham som ber efter att ha haft besök av de här tre änglarna, eller tre männen som har berättat att om ett år liksom ska du få en son. Och då säger Gud så här. Gud tänker för sig själv efter det här besöket. Att han säger så här. Varför ska jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? Alltså han tänker att, för det här, nu är det så att de här änglarna ska gå ner till Sodom och Gomorra för att se om det verkligen är så illa som det här klagoropet som Gud har hört från jorden, om det stämmer. Så det är vad de här tre änglarna eller de här tre männen ska göra. De ska gå ner till Sodom och Gomorra för att kolla, är det så eländigt som Gud liksom har hört? Och vi har ju ofta kopplat Sodom till liksom homosexualitet. Men om vi kollar på den här texten. Ta nästa bild. I Hesekiel så ges en liten tolkning på vad det var som var så illa med Sodom. Och det här är en slags anklagelse till Israel när deras synd jämförs med Sodoms synd. Då står det så här. Detta var din syster Sodoms synd. Hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, och döttrar då det är liksom städer, byar, i överflöd och ostörd ro. Men de hjälpte inte den som var svag och fattig. De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn. Som du har sett gjorde jag då slut på dem. Så här betonades att deras synd, Sodom och Gomorra, var att de inte hjälpte de fattiga. Nåväl, det var en parentes. Gud verkar liksom ha hört de fattigas rop, anklagelsen om att Sodom och Gomorra, de är onda. Och nu ska Gud kolla, vad har hänt med den här staden? Hur stämmer det här? Och Gud berättar detta för Abraham. Utifrån texten så kan vi inte se att Gud säger att jag kommer förstöra staden. Men Gud verkar säga att han ska gå ner och kolla, är det så här illa? Och då börjar Abraham att be. Och då ska vi titta på delar av den bönen, för den är jättelång. Abraham börjar liksom förhandla med Gud. Han säger så här, kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Skulle du då verkligen förinta den istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige. Så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra. Ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Man kan förhandla med Gud och bara, men hallå, så kan du inte göra. Och då säger Gud, nej, men om det är 50 rättfärdiga, då ska jag inte förgöra staden. Så Gud går med på det här. Liksom. Och så fortsätter liksom Abraham att förhandla ner till 10. Och så stannar han där. Och frågan är, vad hade hänt om Abraham hade sagt, alltså jag tycker inte du ska förinta staden överhuvudtaget. Det finns inga rättfärdiga där, men jag tycker du ska ge den här staden en andra chans eller försöka fixa det på något annat sätt. Det vet vi inte, det är bara spekulation. Men Abraham höll på med den här förhandlingen och så stannade han vid 10. Så frågan är, går det att ändra Guds vilja? Går det att förhandla med Gud? Nästa berättelse. en lite bättre bild som jag hittade på Noah, men det var också, det var väldigt svårt att hitta. Det var med så här barnbiblars varianter. För inte så länge sedan så satt jag på en middag där en person hade hört på radio. Det handlade om miljön och klimatet. Och när man sa så här, att det hade varit bättre för miljön om det inte hade funnits några människor alls. Alltså det är vi som är skadliga för miljön. Och då sa den här personen på den här middagen, men har det inte gått för långt nu när vi säger så? Att det vore bättre för skapelsen om det inte fanns några människor. Och då kommer jag att tänka på den här berättelsen. För så, där är det faktiskt så att Gud tänker den tanken. Ja, men det kanske hade varit bättre för den här jorden om det inte fanns några människor. För att i första Mosebok kan man läsa om att den här våldsspiralen som startade med Kain och Abel. Ni vet den här brodern som dödade sin bror. Att den våldsspiral som sen sattes igång har liksom förbannat jorden. Det finns en koppling mellan det blod som utgjuts och jorden. När blodet rinner ner i jorden så blir den inte längre fruktbar. Den förbannas, den förlorar sin liksom fruktbarhet. Så där kan man se att människans synd påverkar miljön i första Mosebok. Det är ett sånt tema som finns där. Och till slut så säger Gud, men det här går inte längre. Så vi läser från första Mosebok 6 där Gud liksom ångrar att han skapade människan för att de liksom förstör för mycket. Vi läser från kapitel 6. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittet att han hade gjort människor på jorden. Herren sa, människorna som jag skapat ska utplåna från jordens yta. Och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noah hade vunnit Herrens välvilja. Så Gud ångrar att han gjorde människorna. Men bestämmer sig ändå för att göra en slags omstart med Noah som får bygga en ark. Och på den arken tas ju Noahs familj med och en massa djur. Och efter att den här syndafloden har dragit fram och Noah går ut från arken så offras några av de här djuren. Och då står det så här i kapitel 8. Och Herren kände den blidkande lukten och han sa till sig själv, aldrig mer ska min förbannelse drabba marken för människans skull, för att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt. Jag ska aldrig mer förgöra allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta. Det är mycket man kan tänka kring den här berättelsen om Noah. Mycket som är svårt att liksom ta in och förstå. Men det vi kan se här, som vi tar med oss från den här berättelsen nu i den här predikan, det är att Gud verkar kunna ändra sig. Han ångrar sig. Han ändrar sig. Noas offer påverkar Gud. Offret är någon slags bön. Nästa berättelse. Ja, den där precis. Guldkalven. Också jättesvårt att hitta bra bilder. Men en guldkalv i alla fall. Det här är ju den avguden som Israels folk byggde i öknen. Ni vet, när de hade befriats från Egypten, hamnat i öknen och så skulle Mose gå upp för att hämta lagen. Och det dröjer så väldans länge. Så de orkar inte vänta och känna att nu har Mose försvunnit, nu har Gud försvunnit, vi har ingen ledare. Så de bygger den här guldkalven och börjar tillbe den. Och det här berättar Gud för Mose när han är där på berget, att vet ni vad ditt folk har gjort nu? De har byggt den här guldkalven, den här avguden. Det här går inte. Alltså det här folket kan inte göra någonting av. Jag förintar det här folket och så gör jag någonting med dig och din familj istället. Och då börjar Mose be, och vi ska inte läsa den bönen, ni får kolla upp den själv sen. Men Mose säger typ så här. Alltså, Gud, du måste ju tänka på ditt rykte. Det här pratar vi om, liksom påverka, hänvisa till någons känslor. Alltså, Mose säger, du måste tänka på ditt rykte. vad kommer de säga i Egypten om du liksom dödar alla här nu? Då kommer ju egyptierna säga att ja, men kolla Gud, han tog det här folket bara för att liksom döda dem i öknen. Så här kan du inte göra. Och kom ihåg vad du lovade till Abraham, Isak och Jakob. Liksom. Du skulle vara trofast här. Så att, och då säger Gud bara okej då. Och säger ja, men ja, vi fortsätter här nu. Så här, om vi då går till det där citatet, Bonniers ordbok, nästa bild. Alltså här har vi verkligen vädjan. Alltså Mose tjatar lite på Gud. Manipulerar nästan lite med Guds känslor. Och upphäver den här domen. Och då tänker jag när jag läser de här texterna. Som ju handlar, alla de här handlar ju om att det finns en dom som liksom upphävs. Kan vi liksom genom vår bön, vår vädjan, liksom tömma helvetet? Om vi nu tänker oss att det finns ett sånt. Kan vi få Gud att ändra sig? Vad har vi för uppdrag? Vad är det som ligger på våra axlar av ansvar när det kommer till bön? Kan vi få Gud att ändra sig? Om ni tittar på församlingens bönuppdrag så står det så här i första Timoteusbrevet 2. Då säger Paulus så här: först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Så här står det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och så säger Paulus att vi ska be för alla människor. Är det så att det hänger på oss? Är det därför vi ska be? För att människor ska bli frälsta? Hänger det på oss? Hänger det på våra förböner? Och hade Sodom och Gomorra räddats om Abraham hade tagit ett steg längre i sin bön? Så här fortsätter texten. Nästa bild. Gud är en. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Vittnesbördet när tiden var inne. Och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte. Jag är en lärare för hedningar i tro och sanning. Så här säger Paulus att det finns bara en förmedlare mellan Gud och människor. Och det är Jesus Kristus. Alltså egentligen finns det bara en enda person som kan vädja för människornas räkning. Och det är Jesus. Alltså när det kommer till bön så vet vi inte exakt hur det fungerar. Alltså vi har en massa bibelord, vi kan liksom försöka få, är det så att vi liksom kan påverka Gud? Eller hur funkar det här egentligen? Hänger liksom världens öde på våra böner? Vi vet inte. Det finns de som har spekulerat. Lars Öberg citerade C.S. Lewis i den här predikan som han hade, som säger det här att ja, men det är framförallt vi som förändras när vi ber, inte Gud. Och så kanske det är, men vi vet inte. Det finns vissa frågor som inte har liksom något svar i den här tiden. Men jag tror att vi i det här uppdraget som vi ändå liksom har fått, att be för världen, så måste vi luta oss mot Jesus. Att han är den store förebedjaren. Och ni som var här och hörde min predikan eller via nätet som handlar om vila kanske kommer ihåg det här med att jag Jag sa att mänskligheten har fått ett uppdrag att tillbe och att be. Och framförallt Israels folk fick uppdraget att vara hela världens präst. När vi tänker präst så tänker vi någon som predikar. Men på den här tiden var ju en präst någon som liksom bad, ledde gudstjänst. Och att Israels folk hade uppgiften att vara hela jordens präst, att tillbe Gud och att be för världen. Och det uppdraget klarade de inte av. De hade den här lagen med massa gudstjänstinstruktioner som de inte uppfyllde. Men Jesus har uppfyllt lagen. Han är den store förbedjaren. Han är vår överste präst. Och i vår bristande kraft, det här med att när vi försöker be, utföra det här uppdraget, att be, som vi läste om i Timoteusbrevet, om vi ska lyckas med det här uppdraget så måste vi vila i Jesus, förenas med Jesus, luta oss mot honom. Och då gav jag några bönövningar i en predikan där jag sa att man kan, när det kommer till treenigheten, att man kan tänka sig att Jesus är bredvid mig, att han är framför mig med ansiktet vänt mot mig, att han är bakom mig som skjuter mig fram mot fadern. Och så sa jag också att man kan tänka sig att Jesus är en överste präst, som det står om i Hebreerbrevet, som har sin rygg vänd mot oss, som står i det himmelska templet och ber för hela världen och vädjar för oss. Jag läste det här bibelordet från Hebreerbrevet 7. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Och där handlar det om Jesus som en överste präst som står i det här himmelska templet och vädjar för oss. Och det finns fler bibelord som handlar om detta. Vi tittar på de här. Romarbrevet 8 och första Johannesbrevet 1. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Så han är vår förebedjare. Och sen första Johannesbrevet 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Och utifrån den här bibelorden så stämmer faktiskt inte riktigt det jag sa i den här bönövningen. Det vill säga att Jesus har ryggen vänd mot oss. För om ni kollar i Romarbrevet så står det att Jesus står inte inför fadern utan han sitter ner bredvid fadern. Han sitter på Guds tron. Och där håller faktiskt Hebreerbrevet med. För bara några verser senare så står det så här i Hebreerbrevet, nästa bild. Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet som är rest av Herren och inte av någon människa. Så Jesus utför någon slags förebedjaruppdrag. Han är en präst. Han ber för oss och för hela världen. Men han gör det sittandes på Guds tron. Alltså han står inte med mössan i hand och ursäkta Gud och försöker lirka med fadern. Få honom på bättre tankar. Det vill säga, alltså som Abraham, kanske finns det 50 rättfärdiga. Men då ska jag inte få göra staden. Kanske finns det 45. Kanske finns det bara 40. Kanske finns det bara 30. Kanske finns det bara 20. Eller kanske finns det bara 10. Det här var Abrahams bön. Men det finns ju bara en enda som är rättfärdig. Det är vad Nya Testamentet säger. Det finns bara en enda som är rättfärdig och det är Jesus Kristus. Och han sitter på tronen och säger, det är bara jag. Och jag vill att alla människor ska räddas. Och det är någonting att meditera över och reflektera över. Att det sitter en sån förebedjare på liksom maktcentret som inte bara liksom vädjar och lirkar utan har makt. Och vi skickar ut såna här veckoutmaningar, en veckobön när vi ber igenom Linköping. Och den här bönen som vi skickar ut den här veckan som kommer har det här temat. Jesus som sitter bredvid fadern, liksom, viskar böner i hans öra och har makt. Och ju mer vi lär känna den här Jesus och hans hjärta, desto bättre förebedjare blir vi. Vi vet inte varför vi ska be. Vi vet inte hur det här funkar. Men vi kan vara säkra på att världens frälsning hänger på Jesus. Det hänger på honom. Och att det behagar Gud när vi blir som Jesus. När vi likt Jesus liksom tar hela världens synd på våra axlar. Liksom bär fram det inför Gud och säger förlåt detta. Befria oss från detta. Det behagar Gud. Och det var vad som stod i Timoteusbrevet. Att be för alla människor. Det behagar Gud. Och därför ska vi göra det. Inte bara för att det ska funka, för att det ska hända grejer. Det är en del av vår efterföljelse. Det är en del av vårt uppdrag. Att bli solidarisk med hela mänskligheten. Att liksom värdja. Att säga, det finns bara en som är rättfärdig och det är Jesus. Se till hans offer. Fräls alla människor. Kom till alla människor. Så tänker jag när jag ber för Berga, liksom, där jag finns nu, där det finns människor från olika religioner. Jag säger till Gud, hör alla de här bönerna. Fräls alla som bor här. Förlåt alla synder. Kom till alla. Och jag gör det som en del av min efterföljelse. Det är mitt, det är vad mitt liv handlar om. Att följa Jesus, bli förvandlad av honom. Och jag orkar inte stå i det förbönsuppdraget om jag liksom inte förenar mig med Jesus. Låter mig bli förvandlad av honom, genom honom. Det är liksom det kristna livet handlar om. Att allt mer förenas av Jesus, förvandlas av Jesus, blir som Jesus. Och han är den stora förebedjaren. Som alltid ber för oss. Och det vill jag att du tar med dig från den här predikan. Jesus som en förebedjare. Som går så mycket längre än både Mose och Abraham. Låt oss be. Fader i himlen, vi vet inte hur det här med bön funkar. Men vi tackar dig för att du har kallat på oss. Bli en del av ditt heliga folk, att följa Jesus, och vi ber, förena oss med din son. Gör oss lika Jesus, låt oss få samma kärlek till världen som han har. Och lär oss att be som Jesus ber. Helige ande, kom och gör oss lika Jesus. Amen.